Den här texten om flykten till Egypten, den kommer jag för alltid att förknippa med ett julspel som jag såg för 30 år sedan ungefär. När jag var 19-20 år så var jag som volontär i Zaire, det som nu heter Kongo-Kinshasa. Och julnatten, den tillbringade vi utomhus kring en stor eld. Och där i eldens sken i den tropiska natten så var det kvinnokören som hade ansvaret för årets julspel. Och det här julspelet, det var inte alls som de jag hade sett eller varit med i tidigare. Söta, fina julspel där det berättades om hur Gud blir människa. Nej, det här var någonting annat. Kvinnornas drama handlade förstås om samma sak, men de väjde inte för de svåra frågorna. Där fanns födandet och både den smärta och den glädje som finns när en kvinna föder fram ett barn. Där fanns herdarna och änglarna som sjöng till barnets ära. Men där fanns också något annat. Spelet slutade inte där. Det slutade inte heller i flykten till Egypten, utan det slutade i Rama. Skriet i Rama och de taktfasta soldaternas marscherande på den stampade jordmarken. Herodes som sökte efter barnet som han inte ville låta leva. Herodes, maktens man. Egentligen var det bara ett barn han var ute efter. Barnet som profeterna kallat för fridsfursten. Men som många maktmänniskor före och efter honom så fanns inga proportioner i hans agerande. När rädslan för att bli av med makten slog till skydde han inga medel, och som alltid var det oskyldiga människor som drabbades. Profeten Jesajas ord om fredens välsignelser utan gräns skrämde honom. Och när det talades om Davids tron och rike ska befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet, ja, då såg Herodes rött. Det sorgliga är att det sättet att reagera inte är unikt för Herodes. Det är inte någonting som hände en gång för länge sedan. Vi ser det hända idag. Gång på gång finns det människor som blir berusade av makt och låter det gå ut över sitt eget folk. De stiftar lagar till sin egen fördel. De fängslar och misshandlar människor som ifrågasätter deras agerande. De startar krig om så behövs. Allt för att behålla sin makt. Makt korrumperar både i små och i stora sammanhang. Det visste kvinnorna som framförde sitt spel den där julnatten. I ett skådespel som tillät dem att agera som både kvinnor och män i klädsel, språk och uttryck. Sedan dess så har jag burit med mig deras tolkning av julevangeliet. Jag har många gånger i mitt liv i mötet med människor tänkt att de som har sett det djupaste mörkret också vet vad ljus och hopp innebär. Den som har varit i det mörka och fått uppleva Guds närvaro i mörkret glömmer det aldrig. För en del kommer den erfarenheten och insikten först i efterhand. Inte när det var som mörkast. Då kändes det tomt. Men i efterhand när de får se att jag överlevde. I samband med kriget i Bosnien intervjuades en ung kvinna i en av de svenska dagstidningarna. Journalisten förvånades över kvinnans starka tro och frågade: men hur kan du tro på en Gud när du har sett och upplevt allt det som du har gjort här? Den unga kvinnan tittade på journalisten och sa: jag hade inte överlevt om jag inte haft min tro på Gud. Vi är många som den här decembermånaden har längtat extra mycket efter ljuset. Sällan har vi talat så mycket om dagen då det ska vända. Det har varit ovanligt få ljustimmar den här månaden. Men jag tror att den där frasen står för något mycket mer. Jag tänker att det handlar om att det som vi lever i, att hela situationen ska vända. Den pandemi som ingen ännu riktigt vet hur den kommer att utvecklas vidare. I frasen finns en längtan efter en mer vanlig vardag. Men också en vändning i fråga om klimatkrisen. Vi ser med oro på konflikter som pågår, de antidemokratiska krafterna och människor som tvingas på flykt. Och vi längtar efter fred och frid. Vi längtar efter att det ska vända. Vi längtar efter ljuset. Och ljuset kommer till oss som ett litet barn. En hoppets låga som behöver skyddas och tas om hand av oss. Men hur ska vi förstå det? Och hur ska jag kunna ta det till mig? Den här tanken, insikten om att Gud väljer att bli människa, bli som en av oss. Hur ska jag kunna våga tro att det är sant? Paulus funderade mycket kring tro och flertalet av breven i Nya testamentet är skrivna av honom. Hans reflekterande kring vad som hände kring Jesus och genom Jesus mynnade ut i teologi. Men innan han kom dit så var han en av de värsta när det gällde att förfölja de första kristna. De som kallades för vägens folk. Paulus, som då kallades Saul, var övertygad om att de kristnas tro var vilseledande, men fick göra en egen upplevelse som förändrade allt. På vägen till Damaskus så fick han möta en stark ljuslåga. Och en röst talar till honom ur ljuset. Jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och gå in i staden så får du veta vad du ska göra. Sauls reskamrater hör rösten, men de ser ingen. De hjälper Saul upp och inser att skenet har bländat honom så att han nu är blind. De leder honom in till staden och Saul är lamslagen. Under 3 dagar äter han inte, dricker inte, utan håller sig undan. Och jag är övertygad om att han är skräckslagen. När 3 dagar har gått så får en man som heter Ananias i uppdrag att gå till Saul. Ananias vet mycket väl vem den här Saul är och vill inte alls gå dit. Han är ju farlig för oss kristna. Men han låter sig övertalas och går till huset där Saul finns. Och när han kommer in där så lägger han sina händer på Sauls ögon. Och så säger han, Jesus som visade sig för dig på vägen hit har sänt mig för att du ska få tillbaka din syn och fyllas av helig ande. Och i samma stund kan Saul se. Och som så ofta i Bibelns bildspråk så har det här en dubbel betydelse. Han kan bokstavligen se igen. Men i det ordet ligger också att han förstår. Han förstår vem Jesus är. Och han säger att han vill bli döpt direkt. Och en ny period börjar i Sauls liv där han istället för att förfölja kristna blir en av dem som berättar om Jesus för att andra ska tro. Tro handlar både om att våga släppa taget och att låta sig bli berörd. Och samtidigt att reflektera över vad tron betyder i mitt eget liv och i min vardag. Jag tänker att tron talar till olika sidor av vår personlighet. Både den som har det här mer abstrakta tänkandet och mytiska, men också den konkreta och praktiska. Vi behöver både få se i betydelsen av att förstå, men även se i betydelsen av att ta emot och acceptera det vi kanske inte riktigt förstår, men ändå upplever. Hebreerbrevets författare skriver: tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Det finns ibland en föreställning om att tro ska innebära en stor omvändelse, som för Paulus. Så är det förstås för en del människor, särskilt för den som får uppleva att livet och hela tillvaron förändras radikalt. Men för många av oss handlar tro om ett växande och en process. En process i att lära känna sig själv och att lära känna Gud. Vissa perioder i livet kan Gud kännas otroligt nära. Och andra gånger kan Gud kännas långt borta. Det kan kännas både tungt och mörkt. Efter natt blir det alltid dag. Även om dagen under nattens timmar kan kännas oändligt långt borta. Den vetskapen är viktig att hålla fast vid, både de där nätterna då det är svårt att sova och under perioder som kan kännas tunga, som nu under pandemin. Jag har längtat efter att ljuset ska vända. Dagarna går. Det kan kännas tungt ibland, segt. Och rätt som det är så har det faktiskt hänt. För nu har det vänt. Det blir ljusare, även om vi inte märker det så mycket än. Ibland är den sortens kunskap det som är hopp. Kunskapen om att natten inte varar för evigt, även om det kan kännas så när vi är mitt i den. Andra gånger kan det vara vetskapen om att en människa avsatt tid för att vi ska ses. En tid, en träffpunkt som blir som ett ankare som håller fast när allting annat bara skumpar runt. En påminnelse om att jag är inte ensam. När Gud väljer att bli människa är det för att kunna dela våra villkor fullt ut, men också för att visa oss att vi alla är Guds barn. I Johannes evangeliets inledning läser vi: åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn. Ingen har någonsin sett Gud. Den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern, han har förklarat honom för oss. När Jesus döptes, då hördes en röst som sa: detta är min älskade son, min utvalde. Samma röst hörs varje gång en människa döps. Detta är min älskade son. Detta är min älskade dotter. Detta är mitt älskade barn, min utvalde. Och vet du, den rösten, den finns där och påminner oss ständigt och ständigt om samma sak. Detta är min älskade. Du är min utvalde. Du är inte ensam. Jag går bredvid dig. Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Amen. Och vi ber tillsammans. Gud, hjälp oss att förstå vem du är och att se dig i våra liv. Ge oss modet att släppa taget när vi krampaktigt vill kunna kontrollera allt och ta emot din villkorslösa kärlek. Omslut oss under nattens timmar och när morgonen gryr. Ge oss hopp, tänd ljus och hjälp oss att i vår tur vara ljus och hopp i varandras liv. Låt din kärlek strömma genom våra liv till dem vi möter. Amen.